P1, Sveriges Radio.
Det här är Studio 1, fredag.
Ja, efter tvära kast, förhandlingar och skarpa hot. Nu påstår Donald Trump att kriget med Iran är avslutat.
Hysteriskt intresse när rymdbolaget SpaceX introducerades på Nasdaq-börsen för en liten stund sedan.
Och sen blir det debatt om svenska banker. De måste bli modigare och våga låna ut pengar till nya företag, menar en av våra debattörer.
Unik folkomröstning i Schweiz om att begränsa folkmängden. Nationalistiska högerpartiet SVP vill se mindre utlänningar i landet.
Och sen här i Studio 1 efter klockan 17 om det försvarspolitiska läget. Ni hör försvarsminister Pål Jonsson om risken för ett angrepp mot Sverige.
Studio 1 med Helena Goll och Susanne Westergren i studion.
Där vi börjar med Mellanöstern och kriget mellan Iran och USA.
Senast igår så hotade USAs president Donald Trump med nya kraftiga attacker mot Iran och varnade för att USA kan komma att ta över iransk oljeinfrastruktur.
Men bara några timmar senare menade han istället att kriget med Iran är avslutat och parterna är nära ett avtal.
Daniel Alling, som är Sveriges Radios internationella korrespondent, vad är det som gäller?
Ja, nu kom det ju precis innan sändning ut nya uppgifter från Trump igen. Han har ju vaknat här och postat på Truth Social igen, alltså sitt sociala medium, att det som Iran under dagen har gått ut med om att det här tillfälliga avtalet då skulle innehålla verkligen inte stämmer. Han säger att det här har ingenting med sanningen att göra om det vi är på väg att komma överens om. Och det här är väldigt, väldigt oärliga människor att förhandla med, säger Trump också uppenbarligen väldigt upprörd. Och han säger också, they better get their act together and fast. Alltså de måste samla sig och komma överens och det snabbt, säger Trump. Och så nu är det precis innan vi går in i sändning ytterligare en tongång kring detta, så nu vet vi faktiskt inte riktigt, eller vi vet egentligen ännu mindre vad som gäller nu i min uppfattning. Alltså ytterligare ett tvärt kast i detta.
Och så här har det varit hela tiden, bara timmar mellan olika utsagor. Om vi bara lyssnar till Iran, är det någonting som ändå skiljer nu, tycker du? Du talade lite grann i lunchekot om någon sorts nytt tonläge.
Ja, det tycker jag ändå man kan säga under dagen, att det har ju varit Iran som inte har velat komma överens om någonting, vad det har verkat i alla fall i förhandlingarna. Trump har ju tryckt på, han har verkligen velat få ett slut på det här kriget och kunna gå vidare, öppna Hormuzsundet och så, slippa den här frågan inför mellanårsvalet och så vidare. Iran har vetat om att här har de ett trumfkort med Hormuzsundet och har sagt nej till mycket hittills. Nu under dagen så lät Iran plötsligt mer positivt. Man pratar om att ja, det finns en förhandlingstext, det finns ett utkast till överenskommelse, och så pratar man om den och man tittade på den och man sa att man inte har sagt ja eller nej ännu, men man tittar på den och ett besked kan komma inom kort. Så det tolkade i alla fall jag som att det fanns lite nytt ljud i skällan från Irans sida och att det var någonting positivt, om man nu tillhör de som vill ha till, få till någon slags tillfällig vapenvila där man kan förhandla om resten så småningom. Men nu kom det alltså ytterligare irritation och ilska från Trump, så nu vet vi igen inte riktigt var vi står.
Men om vi ska tala om Donald Trump också och hur han växlar hela tiden, är det här en del av hans berömda förhandlingsteknik att snabbt ändra sig hela tiden? Och för vi talade ju också om att han är ju angelägen om att få till det här.
Ja, det är ju uppenbart att han är det, och om man läser hans bok The Art of the Deal, alltså, så ingår det ju det i hans taktik. Han säger ju det och skräpper lite med det, att det är en av hans taktiker i förhandlingarna, om att vara oberäknelig och komma med olika utspel hela tiden för att göra motståndaren osäker. Här är det då ett annat läge, så det är uppenbart att han kör med det sättet här också, men här finns det ju en annan motpart som har, vad ska man säga, en trumf på hand här när det gäller Hormuzsundet som man kan utnyttja, och Trump kommer inte riktigt dit hän han vill. Å andra sidan måste man också säga att Iran har att göra med världens starkaste militärmakt, USA här, och det måste man naturligtvis också ta hänsyn till, och det är det som Trump då tar fram ibland i de här förhandlingarna, bombar, använder militären på det sättet för att trycka fram den lösning han vill ha. Men Iran står ännu ganska bra pall med tanke på att de har den här trumfen med trumfen på hand, alltså när det gäller Hormuzsundet. Så båda parter har, vad ska man säga, kort att använda, men uppenbarligen så vill Trump köra på det här viset. I vanliga fall när det gäller förhandlingar, den som är mest ivrig kan ju ibland verka som svagast i en förhandling, den som verkligen visar att jag vill ha någonting, och det har ju Trump verkligen gjort. Men här vet jag inte riktigt hur man ska bedöma läget, vem som ändå är starkast till slut, och så får vi se om det blir ett avtal inom de här korta dagarna som Trump nu har talat om.
Du Daniel, alla de här utsagorna som vi får se från Donald Trump, vad gör det liksom för värdet av hans ord? Alltså är vi framme vid någon form av devalvering av det värdet? Eller fortsätter marknaden att reagera på när han säger att kriget är avslutat?
Ja, det gör ju marknaden. Oljepriset gick ju ner först här när de första uppgifterna kom att man inte skulle genomföra de här attackerna som man utlovade igår kväll. Då gick oljepriset ner och börserna öppnade försiktigt uppåt och så. Nu är det inte lika muntert på börserna igen efter de här kommentarerna, kan man tänka sig. Så att uppenbarligen reagerar marknaden i alla fall fortfarande på vad Trump säger. Men vi som analyserar det måste ju ta det väldigt kallt när det gäller att försöka tolka det här och om vi är på väg mot någon lösning. Och helt ärligt måste jag nu säga, med tanke på de här arga orden från Trump igen, så vet jag inte riktigt var vi står i detta. Även om bedömningen som många gör, alltså det finns väl nästan ingen som inte tycker det, att, eller tror det, att båda parterna vill inte ha ett fullskaligt krig igen, och allra minst Donald Trump, om man kan undvika det. Men sådana här saker har ju ibland sin egen dynamik och vi vet inte riktigt vart det tar vägen. Och också i och med det att båda parter sitter på ganska starka trumfkort, Trump med sin militär och Iran med Hormuzsundet, det gör att förhandlingen blir ganska svår eftersom ingen liksom har skäl att då vika ner sig.
Daniel Alling, Sveriges Radios internationella korrespondent. Tack för att du var med.
Ja, så där lät det för en dryg halvtimme sedan. Då öppnade börserna i USA. Många börsintressenter hade förstås ögonen på SpaceX, som är Elon Musks bolag som introduceras i handeln idag och som är det högst värderade bolaget någonsin som noterats. Mm.
Och intresset var och är skyhögt på förhand. Så vad har hänt nu under första halvtimmen? Peder Gustafsson, Sveriges Radios utsände, med oss direkt från Washington. Hur såg det ut där i New York när klockan ringde?
Jag kan sammanfatta det med galet. Ja. Alltså, sammanfattningsvis så har det varit extrema förväntningar. I stort sett varenda radio och tv-kanal och podd pratar om den här introduktionen av SpaceX idag. Det är experter som högt och lågt och på tvären analyserar dels företaget och Elon Musk in i minsta detalj. Och på de stora ekonomikanalerna som Bloomberg, CNBC och Fox Business News så har det inte varit någonting annat här under morgonen. Man har sänt direkt från SpaceX Starbase i Texas där Musk talar till personalen, och där sa han att det här är historia som skrivs idag, och det säger man också i de amerikanska medierna.
Mm. Och vad har hänt då sedan börsen öppnade för drygt en halvtimme sedan? Det är ju 3:30 svensk tid som den öppnar.
Ja, exakt. Priset på aktien var ju satt till $135 vid introduktionen, och nu har man satt ett grundpris på $174 per aktie. Det är så att själva handeln har inte kommit igång riktigt än med just SpaceX-aktien, för man måste genomgå en massa olika processer och så att den inte skenar iväg helt galet i priset här. Så att efter lunch amerikansk tid så kommer det mer att vara en kritisk tidpunkt, för det är då marknaden har hunnit andas ut och lugna sig lite och förstå vad det är som händer, och då kommer handeln att stabiliseras, och då får vi också de första indikationerna på exakt vilken prisnivå aktien kommer att hamna på.
Mm. Hur låter diskussionen kring SpaceX?
Jag har uppfattat att bilden av SpaceX är ganska delad i USA. Många ser det ju som ett fantastiskt framtidsbolag i samma liga och kanske till och med högre upp än Apple och Google, fast inom rymd och framtida resor till månen och Mars. Och då också ett företag som förutom det håller på med framtidens internet och AI. Och det här är ju ett av få bolag som man kanske idag pratar om när det handlar om motsvarigheten till de här stora techjättarna när de startade. Samtidigt så finns det ju de som är skeptiska. Kritiker menar att den här värderingen är väldigt hög och förväntningarna kanske har sprungit iväg. Så det finns ju alltid den här faktorn också som man måste titta på, nämligen Elon Musk. För vissa en visionär, för andra ett osäkerhetsmoment. Mm.
Peter Gustafsson i Washington, stanna kvar där. Björn Jeffrey, techanalytiker på Svenska Dagbladet. Ja, går det här att jämföra med någonting annat? Eller?
Egentligen inte i techsektorn den här, och även om man kollar på andra börsnoteringar så är den här ungefär 3 gånger större än den som var näst störst, och det var Saudi Aramco, ett gigantiskt oljebolag i Saudiarabien. Så att det här är ju en väldigt speciellt tillfälle. Vi har ett välkänt bolag som håller på med spektakulära saker, skjuter upp rymdraketer och satelliter i rymden, samtidigt då som vi är mitt inne i en enorm AI-boom som det här företaget också håller på med. Så det är lite två olika världar som kolliderar och det skapar det här närmast hysteriska intresset.
Ja, precis, hysterisk. Och just själva hypen som har varit inför hela den här introduktionen, vad säger det att man har ändå blåst på det här sättet?
Ja, man har blåst på, tror jag, för att man kan. Ja, tidigare så har ju de som har varit anhängare av Elon Musk vid hans andra bolag, Tesla, som då är börsnoterat sedan många år tillbaka, har ju haft en otrolig värdeutveckling på den. Trodde man på Elon Musk tidigt där så har man, så kan man i stor sannolikhet vara ekonomiskt oberoende vid det här laget. Nu är ju SpaceX inte jämförbart med Tesla på det sättet i och med att värderingen vid börsnoteringen är så otroligt mycket högre än vad den en gång var. Men det är omöjligt att inte tänka att det här är liksom Elon Musk-effekten som spiller över, snarare än att folk sitter och analyserar siffrorna i det här börsprospektet. För där finns det inte så mycket som tyder på att den här värderingen är rimlig på någon nivå. Ja.
Priset på aktien landade på $135. Hur går det till när man sätter ett pris på en sån här aktie med ett bolag som är värderat så högt?
Ja, i normala fall, och detta är inte ett normalt fall, men i normala fall så skulle man ha tittat på hur andra företag i motsvarande sektorer är värderade. Skulle du sätta ett fastighetsbolag på börsen, skulle du titta på hur värderas andra fastighetsbolag och så vidare. Gör man motsvarande jämförelse så finns det ingen möjlighet att SpaceX-värdering kan komma ens i närheten av vad de andra är. Den är långt, långt, långt mycket större. Mm. I det här fallet så handlar det nog bara om utbud och efterfrågan. Det finns ett enorm efterfrågan på saker och ting som Elon Musk håller på med just nu. De tror att det här kommer bli ännu mer värdefullt än vad det var trots värderingen. Och det är ett tåg som många vill haka på. Mm.
För de som inte vet, vad är SpaceX för typ av bolag?
Ja, de har egentligen 3 ganska separata verksamheter. Det ena är att de då skjuter upp raketer, det är kanske det som namnet antyder mest. Och har gjort en del rymdtransporter, kan man säga. Där har de varit väldigt innovativa. De har ju bland annat varit de enda som har lyckats fånga en del av en raket på väg ner. Det vill säga att man kan återanvända den, och som i sin tur då sänker kostnaden ordentligt för att kunna skjuta upp saker i rymden. Det är den ena delen. Den andra delen är det som kallas för Starlink, som man kanske har hört även under i samband med kriget i Ukraina. Det är alltså ett satellitnätverk som skapar internet i svårtillgängliga ställen. Men det som egentligen driver på hela värdet här, och det som har drivit upp liksom värderingen så enormt, det är det tredje benet, och det är de här AI-tjänsterna som är ganska nytillkommet. Det var bara tidigare i år egentligen som Elon Musk slog samman flera av sina företag, däribland då hans egna AI-företag, och skapade det här jättebolaget. Och de här 3 delarna har egentligen inte jättemycket med varandra att göra, men de har försökt åtminstone hitta på några saker där det finns ett överlapp, exempelvis då att det ska finnas datacenter för AI i rymden, exempelvis. Men det är ingenting som existerar idag.
Elon Musk handlade om, och vi har ju pratat så mycket om honom också innan allt detta hände, inte minst hans koppling till Donald Trump och hur han donerade pengar till hans kampanj och så vidare. Om vi ställer frågan till er båda två och börjar med dig, Peter Gustafsson i Washington. Alltså, hur pålitlig är Elon Musk som företagsledare idag?
Det är ju så att många ser honom som en fantastisk företagsledare om man tittar på hur han har drivit upp värdet på Tesla och hans innovationssida där han liksom aldrig ser några hinder, utan han är en man som verkligen tycker att ska vi åka till Mars? Ja, men då gör vi det. Ja, många tycker att han är fantastisk på det sättet. Sedan finns det ju andra som säger att han är bara ord och att det finns andra under honom som vi sedan får driva själva företagen.
Björn Jeffrey, din bild av Elon Musk i rollen som företagsledare?
Ja, men han siktar på månen, både metaforiskt och i verkligheten i det här fallet. Går man igenom vad han har utlovat så ser man ju att han har ju missat de allra flesta av hans prognoser kring när saker och ting ska hända. Tittar man på Tesla exempelvis så har ju han utlovat att de ska vara fullt självkörande i många, många år. Detta har inte inträffat. Därmed inte sagt att han inte åstadkommit någonting, utan trots då att han har bommat så här många löften så finns det ett väldigt grundmurat förtroende av att han lyckas med det som andra tycks vara lite smått omöjligt. Och det har han gjort även det. Så det är ju en man som tar sig för väldigt mycket.
Men om vi talar om riskerna då, vilka kan de vara i det här läget, Björn Jeffrey?
Riskerna är ju primärt för investerare att det här kan bli en ganska volatil aktie. Det här är ju, just nu är ju hypen total, då det är lätt även som småsparare att känna att det här kanske är någonting som jag borde haka på. Man investerar sina pengar i detta och sen så är det möjligt att det här kan ta ganska lång tid innan det stabiliserar sig. Skulle till exempel luften gå ur den här liksom AI-bubblan som vi ändå befinner oss i just för tillfället, då skulle det drabba SpaceX också, och det skulle kunna drabba småsparares besparingar ganska omgående också. Så att det här är kanske ingen ställe där man vill lägga allt för mycket av pensionspengarna, åtminstone inte här och nu.
Mm. Och den stora frågan är ju naturligtvis hur den här introduktionen på aktiemarknaden kan påverka oss här i Sverige.
Ja, flera av de här indexleverantörerna som det kallas har gjort om sina regler. I vanliga fall så kan man väl lite förenklat säga att det brukar ta ungefär 12 månader för en aktie efter börsnotering att kunna komma in i de här indexen och i sin tur då hamna i lite mer vanliga indexfonder. Många som lyssnar på detta har säkert det i sitt privata sparande eller i sitt pensionssparande. Men eftersom de här reglerna nu har gjorts om så innebär det att det har lite av en gräddfil in i pensionssparanden runt om i världen mycket snabbare än vad som annars skulle kunna hända. Detta kommer inte ta över pensionen på något vis, men det är mycket sannolikt att svenskar kommer att vara delägare i SpaceX indirekt inom bara några veckor.
Mm. Och innan vi slutar då, Peter Gustafsson i Washington, du håller koll på det hela. Har det hänt någonting mer nu sen vi drog igång? Vi har väl pratat, vad är det, 10 minuter? Har det kommit några nya siffror eller?
Nej, men jag kan notera det att dagens introduktion då på Nasdaq skapar nära 4 000 nya dollarmiljonärer som alla jobbar på SpaceX som då har fått teckna sig för aktien i förväg. Så de är nog glada idag.
Oj, ja. Peter Gustafsson, Sveriges Radios utsände med oss direkt från Washington. Björn Jeffrey, techanalytiker på Svenska Dagbladet. Tack ska ni ha, båda två. Och vi ska väl säga, vill ni veta mer om hur svenska sparare påverkas av detta så har vi tips.
Ja, då kan ni lyssna till Ekonomi Ekot Extra, rykande färskt, som finns i Sveriges Radio-appen.
Studio ATP, vi fortsätter lite grann med ekonomi, men nu ska det handla om svenska banker är för fega. För det skrev nämligen finansmannen Mats Kviding i en uppmärksammad debattartikel i Dagens Industri i slutet av maj.
Kviding menar att bankerna inte lånar ut pengar till företag i den utsträckning som de borde, och då riskerar hela samhället att bli lidande om nästa stora företag inte kan komma ur startblocken.
Och det här är en åsikt han inte är helt ensam om. Med oss nu Peter Benson, chefredaktör på Affärsvärlden. Hallå.
Ja, hallå. Hej.
Ja, du skrev ju själv om det här för ett tag sedan att Sverige tar skada av banker med noll i kreditförlust, som det heter. Vad är problemet?
Ja, men problemet är att banker har en otroligt viktig samhällsuppgift som är att förmedla krediter till medborgare och företag som ofta behöver de här för att kunna komma vidare i livet. Och det kan handla om att man vill köpa en bostad eller ta över ett företag eller investera eller sådana saker. Och tar bankerna inga som helst risker i det här så kommer man neka väldigt mycket lån, och det gör att samhället blir väldigt stelbent och stora grupper kommer fastna där de är, så att säga. Och det handlar om ungdomar som kanske behöver flytta till en ny ort för studier eller arbete. Det kan handla om också ungdomar som vill bilda familj och skaffa barn. Det kan handla om pensionärer som vill sälja ett hus och köpa en annan bostad. Och det kan handla om alla människor som inte har en fast anställning. Det kan vara egenföretagare eller tillfälligt anställda och sådär, som då inte heller får lån som man behöver för att komma vidare med sitt liv. Så det här är väldigt stora samhällskostnader som jag tycker helt glöms bort i diskussionen.
Mm. Vi ska bara rätta oss här på, eller jag ska rätta mig på en gång. Det är Mats Kviberg och inget annat som skrev den uppmärksammade debattartikeln. Men du, Peter Benson, hur låga är kreditförlusterna idag då?
Ja, de är ganska exakt noll. Det finns ju ett antal, det finns ju 4-5 storbanker, och vi har ju, det här uppmäts ju varje kvartal, år ut och år in. Och sett över en 10-årsperiod så är det ungefär noll. Ibland är det en liten kreditförlust, och ganska ofta så är det en negativa kreditförluster, för att en befarad förlust visar sig att det inte var en förlust, och då tar man tillbaka den, så att säga. Så att i princip noll i kreditförluster. Och det menar jag då är alldeles för lågt. I ett normalt bankväsende så tar man ju ränta för att täcka risken för kreditförluster. Så att 0,5 eller 1% eller någonting sånt här skulle inte vara osunt, och det skulle vara en helt annan typ av... det skulle vara tecken på att bankerna faktiskt gör vad som är deras samhällsuppdrag, och som de också får väldigt stora privilegier för från samhället. Det är både stöd, men det är också regleringar, ska man säga. Så att de är ju hårt bevakade av staten och samhället, för att det finns förväntningar på att de ska ta en väldigt viktig uppgift.
Vi måste släppa in vår andra gäst också som vi har med oss, nämligen Kristoffer Malmö som är finansdirektör på SEB Banken. Välkommen in till Studio 1. Hur ser du på den här kritiken, Kristoffer?
Jag tycker det är viktigt. Jag delar Peters uppfattning om att det är oerhört viktigt med tillgång till finansiering för tillväxt och innovation. Jag tror att det här är en av Europas stora utmaningar. Men här ser det lite bättre ut i Sverige i det här avseendet. Men jag tror vi börjar med att bara etablera att en kreditförlust uppstår ju när den som har lånat pengar inte kan låna tillbaka. Det är ju inget självändamål att ha höga kreditförluster, att folk har lånat pengar som inte kan betala tillbaka. Men om man då följer det här resonemanget att låga kreditförluster skulle vara någon form av mått på begränsad riskaptit, som då skulle leda till att vi får mindre tillgång till finansiering i samhället och därmed mindre tillväxt och innovation, då tror jag vi behöver titta på Sverige. För Sverige har mycket riktigt väldigt låga kreditförluster, har haft under en väldigt lång tid. De är inte noll, men de är väldigt låga i ett europeiskt och ett globalt perspektiv. Mm. Men Sverige har också haft kontinuerligt högre ekonomisk tillväxt än våra europeiska grannar och övriga länder i EU. Vi skapar fler snabbväxande företag än något annat land i Europa per capita. Så kallade enhörningar eller unicorns som vi pratar nu. Jag hörde tidigare inslaget om SpaceX här. Snabbväxande företag i inte minst inom tech som vi står ut i världen. Vi rankas tvåa i världen på ett globalt innovationsindex. Så vi har visat under en lång tid att vi har väldigt goda förutsättningar att hitta och finansiera snabbväxande företag i Sverige.
Men du delar inte den synen då som Peter Benson och Mats Kviberg uppenbarligen har?
Jag tror att tittar man på de länderna i Europa som har haft höga kreditförluster, där bankerna har varit tyngda av problemkrediter, där har man snarare haft svårare med kreditförsörjning i ekonomin, och det har varit hämmande för tillväxt och innovation.
Men är det inte problem för Sverige för att står bra till? Ja, ni vill tjäna pengar, det är ju viktigt för banken, och samtidigt så vill ju banken inte ta för stora risker. Och de här två, att väga det här mot varandra, ni är en stor bank, ni kan ge lån kanske till företag eller till samhället som ändå kommer de flesta till gang. Hur väger ni det här, de här två delarna mot varandra?
Jag tror det är oerhört viktigt att komma ihåg att kostnaden för att låna pengar, räntan som vi tar ut, reflekterar ju dels de kostnaderna som vi har för att finansiera oss, och administrativa kostnader och andra kostnader för att bedriva verksamheten, och förväntan om kreditförluster. Och vill man då se att banker ska ha högre kreditförluster, ja, då kommer ju räntan vara högre. Skulle man dessutom ha högre kreditförluster i banksystemet så skulle dessutom kostnaden för svenska banker att finansiera sig bli högre. Vi ser det här jättetydligt idag. Svenska banker åtnjuter idag några av världens lägsta upplåningskostnader.
Okay.
En del av detta har att göra med kreditförlusterna. Och det gör att vi kan låna ut till lägre ränta till både privatpersoner och företag än något annat land i Europa idag.
Vi ska släppa in Peter Benson igen, chefredaktör på Affärsvärlden. Peter, vad tänker du när du hör Kristoffer Malmö här?
Ja, han har ju vissa relevanta argument, men han har också ett par helt irrelevanta argument. Till att börja med, det här med techföretag och unicorns och miljardbolag och tillväxt och sånt här. Det är ju jättefint och alltihopa, men det finansieras inte med krediter, utan det finansieras på andra sätt. Så det är liksom helt irrelevant. Det jag pratar om här är i stor utsträckning bolån och traditionella småföretags möjlighet att kanske finansiera ett generationsskifte. Och det här andra argumentet då, att man skulle få högre räntor om man accepterade högre kreditförluster, det stämmer ju bara för dem som idag nekas lån. Alltså bankens uppgift är ju ganska mycket att göra en kreditbedömning så att en stark låntagare får låg ränta och en inte fullt lika stark låntagare får en högre ränta. Så att det är inte liksom, det är inte en generell... Det skulle inte bli generellt dyrare att ta lån, utan det skulle vara så att de som inte är fullt lika starka låntagare som idag inte får några lån, de skulle naturligtvis, om de fick lån, få betala en liten högre ränta än de allra starkaste låntagarna. Men det är ju helt normalt och det är så det ska fungera.
Kristoffer Malmer.
Jag tycker du är helt inne på rätt spår, Peter, att det här är inte bara bankerna som finansierar. Och mycket riktigt som du säger, snabbväxande techbolag lånar inte banker. Det är inte alla typer av finansiering som ska ske i banker. Vad Sverige är väldigt duktiga på, det är att erbjuda olika typer av finansieringskällor till olika typer av behov. Banken spelar en roll i det och tillgodoser en typ av finansieringsbehov, andra typer av kapitalkällor och tillgodoser andra. Och här är vi ganska unika i Europa. Och den tidigare centralbankschefen Mario Draghi i Draghi-rapporten pekade ju på Sverige som ett föredöme vad gäller utvecklade kapitalmarknader och generell tillgång till finansiering för tillväxtbolag och hushåll. Vi har några av de högst belånade hushållen i Europa, vilket också tyder på att det finns god tillgång. Och återigen, all finansiering behöver inte komma från banker. Och vissa typer av segment där bankerna inte är lika aktiva, som inte delar vår strategi, de täcks av andra typer, eller då säger jag storbankerna, de täcks av andra typer av banker. Det finns en bredd av banker idag.
Vilka tänker du på då?
Jag tänker på nischbanker som möter andra typer av behov som inte är del av vår strategi att möta efterfrågan från.
Men
så det är
viktigt
att det finns alla typer av finansieringsbehov möter någon typ av finansieringskälla, och där är Sverige väldigt duktiga.
Men skulle ni inom nuvarande lagar och regler, det som gäller då för er, skulle ni kunna vara det som vi började med, vara lite modigare, ta lite större risker?
Om man skulle önska sig att svenska banker tar mer risker och det ska mätas i högre kreditförluster, då blir konsekvensen att man ser att svenska banker kommer få en högre kostnad för att finansiera sig, och det kommer leda till högre räntor. Det är väldigt enkelt att titta på de bankerna som jobbar med andra typer av segment som inte vi gör. Då har man en högre ränta till sina kunder för att det är en annan typ av risk och en annan typ av kreditförlust. Den typen av banker har andra typer av kreditförluster och möter ett annat typ av behov. Så det är väldigt viktigt att man tittar på vilka typer av segment och sektorer möter vilken typ av finansiering.
Ja. Peter Benson, det handlar om att välja här uppenbarligen.
Ja, nej, men det här är en avvägning där man absolut inte vill få ha för höga kreditförluster. Det är jätteskadligt. Och bankernas uppgift är att göra kreditbedömningar så att man allokerar kapital till individer och företag och ändamål där det finns goda chanser att det här kommer liksom komma till nytta och inte förstöras. Men då menar jag så här, har man noll i kreditförluster, då gör man inte det här jobbet fullt ut. Och jag tror liksom Sverige har många, många styrkor, men vi har också svagheter. Och den här stela bostadsmarknaden är en sån svaghet, och en stel arbetsmarknad är en annan svaghet. Och vi har också hundratusentals, eller åtminstone 100 000 småföretag som behöver göra generationsskiften, som också är ett viktigt samhällsfenomen. Och så här, det är lätt för mig och Mats Kvibar att kritisera storbankerna. Ganska mycket av skulden ligger, skulle jag säga, hos Finansinspektionen och politiker och kanske också EU. Men då tycker jag att storbankerna borde vara lite bättre lobbyister för sina kunder. Det vill säga så att kunderna får bättre tillgång till krediter genom att eventuella skadliga regler tas bort.
Låt mig bara göra en kort korrigering. Du återkommer till siffran 0. På SEB hade vi 1,5 miljarder i kreditförluster förra året, så siffran är inte riktigt noll. Vi fortsätter att jobba med att mäta och tillgodose våra kunders behov i en rad olika segment. Och jag ska återigen komma tillbaka till det att Sverige står ut ganska väl i ett europeiskt och även globalt perspektiv med ett starkt och stabilt banksystem, god tillgänglighet till finansiering för snabbväxande företag, stora företag och privatpersoner och hushåll.
Vi säger tack till Christoffer Malmer, finansdirektör på SEB Banken, och Peter Benson, chefredaktör på Affärsvärlden.
Studio 1 en eftermiddag producerar gör Martina Lindvall, sändningskoordinator Arvid Wiklander Mellgren, och tekniken rattas av Albin Melander.
De senaste 4 åren har Tidöpartierna förändrat kriminalpolitiken rejält. Längre fängelsestraff, nya brottsrubriceringar, slopad ungdomsrabatt till exempel.
Men vad kommer att hända med den här kriminalpolitiken om de rödgröna vinner valet?
Mycket har gjorts, men mycket saknas.
Teresa Carvalho har suttit i opposition i snart 4 år, och under den tiden har regeringen med justitieminister Gunnar Strömmer i spetsen drivit igenom ett mycket stort antal kriminalpolitiska reformer. Tidöavtalet, som slöts efter valet 2022, bestod av 48 kriminalpolitiska förslag, och i princip alla är genomförda eller på väg att bli det. Men vad kommer hända vid ett regeringsskifte? Vad vill de rödgröna partierna med kriminalpolitiken, och är de överens? I riksdagen träffar jag vänsterpartisten Gudrun Nordborg.
Jag är rättspolitisk talesperson för Vänsterpartiet, och det hänger ihop då med att jag både är jurist från början och att jag sitter i justitieutskottet nu.
Den viktigaste kriminalpolitiska frågan för Vänsterpartiet är att bromsa rekryteringen av unga till organiserad brottslighet, säger Gudrun Nordborg.
Och där handlar det ju om, som vi ser det, om breda satsningar. Både att vi ska ha en välfärd som gör det möjligt att klara sig utan en brottslig aktivitet. Men också att man sätter in åtgärder mer förebyggande typer i skola och genom att ha stöd via socialtjänsten. Ingen förälder ska ju egentligen behöva vara orolig för att mitt barn kommer bli rekryterat.
Vänsterpartiet vill att SIS, inte kriminalvården, har ansvaret för personer under 18 år som döms till fängelse. Det är tvärt emot vad Socialdemokraterna tycker. Så hur nära står V och S varandra i kriminalpolitiken, frågar jag Gudrun Nordborg.
Lite olika ibland, men väldigt många gånger så går vi också tillsammans, alla oppositionspartierna.
Teresa Carvalho är kriminalpolitisk talesperson för Socialdemokraterna. Om de rödgröna vinner valet är det orimligt att ett mindre parti skulle diktera villkoren, säger hon.
Nej, men det kommer inte att bli så. Utan vi socialdemokrater kommer inte att leda en regering som är soft on crime.
För att få en stabil och långsiktig kriminalpolitik har Socialdemokraterna bjudit in Moderaterna till en så kallad 10-årspakt mot gängkriminalitet.
Helt enkelt för att vi ligger väldigt nära varandra rent politiskt i de här frågorna. Men också för att vi ser att våra två partier har ett särskilt stort ansvar, både bakåt och framåt i tiden. Och vi ser stora möjligheter att om vi gör upp i mitten av svensk politik, andra partier får naturligtvis gärna ansluta, så kan vi få både en politik som är tuff mot gängen, effektiv mot nyrekryteringen, men också en politik som är långsiktigt hållbar över tid och regeringsskiften. Det möter jag väldigt många väljare som efterfrågar, och jag tror genuint att det vore det bästa för Sverige i det här läget.
Det mest framträdande förslaget från Socialdemokraterna är det man kallar en maffialag.
Andra länder har ju arbetat sammanhållet utifrån maffialagstiftning på ett sätt som vi inte gör i Sverige. Så här har vi tagit stor inspiration från till exempel USA, Italien, Holland och Irland. Och vi vill se en sån här maffialag även i Sverige. Och då handlar det delvis om ett kollektivt eller utökat straffrättsligt ansvar för alla som är med och upprätthåller de kriminella samarbetena och kriminella nätverksverksamheterna.
Så om du ska förklara för mig då och lyssnarna hur det där ska funka, då kan man säga att ett mord som begås
i ett nätverk, då kan även en person som enligt åklagare och domstol då leder nätverket dömas för det mordet.
Ja, vi menar att man då ska få en del av det straffrättsliga ansvaret även för mordet. Det är helt korrekt. Vi vill se ett helt annat system för hur man kollektivt kan utdela straffansvar för alla som är med och upprätthåller den här kriminella verksamheten.
Medan S pratar om att inte vara soft on crime säger Centerpartiets rättspolitiska talesperson Ulrika Liljeberg att de är smart on crime.
Vi har varit med på det mesta som har gjorts och kommit från tidigare regeringen. Det har varit en brottslighet som har krävt det och vi har varit bakom alla resursförstärkningar. Och vi behöver fortsätta satsa på rättsväsendet. Men vi ser vissa vita fläckar och jag kan inte avgöra hur andra partier ställer sig. Men de vita fläckarna vi ser är bland annat den kriminella ekonomin. Vi behöver snäppa upp arbetet mot den kriminella ekonomin, arbetslivskriminalitet, bedrägerier, narkotika, prostitution.
Ulrika Liljeberg är jurist och har jobbat som åklagare. Hon blev sen kommunalråd i Leksand innan hon 2022 valdes in i riksdagen. Och hon vill ha större polisnärvaro i hela Sverige.
Om Centerpartiet är med och styr så kommer det inte läggas ner polisstationer.
Ekot har även sökt det fjärde oppositionspartiet, Miljöpartiet, för att ställa frågor om deras kriminalpolitik, men de har inte återkommit.
Och reporterinslaget var Simon Andrén.
Och då här i studio 1 om en unik folkomröstning. För på söndag då går nämligen befolkningen i Schweiz till folkomröstning och som första land i världen så ska man rösta om att begränsa folkmängden till 10 miljoner.
Schweiz har idag drygt 9,1 miljoner invånare och nu vill nationalistiska högerpartiet SVP begränsa antalet utlänningar i landet. Och om den här omröstningen har lett till diskussion även utanför landets gränser.
Katarina Arndt, vår Tysklandskorrespondent som också bevakar Schweiz. Vad är det som ligger bakom den här folkomröstningen?
Ja, det är då det schweiziska folkpartiet som är då det största partiet i Schweiz som har initierat det här förslaget. Och då menar de att befolkningen har ökat alldeles för snabbt i Schweiz. Den har ökat en hel del de senaste 25 åren med 1,7 miljoner invånare. Och det har den gjort sedan man skrev under det här avtalet om fri rörlighet med EU. Och då vill partiet nu att antalet invånare inte ska överstiga 10 miljoner före år 2050. Alltså att befolkningsökningen ska avstanna.
Det är argumenten för och de som är emot, vad säger de?
Ja, argumenten för har jag inte sagt, men de som är för då, de menar ju att den här större befolkningen leder till bostadsbrist, till högre hyror, till en överfull kollektivtrafik, till ett ökat tryck på skolor och sjukvård och en större belastning på miljön. Det är de argumenten som förs fram av den sidan då. Och sen så menar de andra, den här motsatta sidan, att man behöver de här människorna i landet. Man behöver dem som arbetskraft till exempel. Mm.
När det gäller Schweiz och Schweiz migrationspolitik, på vilket sätt skiljer man sig åt från EUs?
Grovt kan man väl säga, lite beroende på vilket land i EU man jämför med då under de här 25 åren, men generellt så består Schweiz invandring mer av arbetskraftsinvandrare från EU än en asylinvandring. Det är ungefär 70% av de som har invandrat till Schweiz som kommer från ett EU-land. Mm. Så att om man jämför med Sverige då så ser det kanske på liksom siffermässigt ganska likt ut. Vi har också ökat vår befolkning med ungefär lika många under den här perioden. Men vi är ju ett större land och vår invandring har också skett mer under toppar och sen gått ner medan Schweiz invandring ligger på en relativt då hög nivå hela tiden eller stadigt uppåt. Och vår invandring då består ju mer av asylinvandring än vad Schweiz invandring gör, för att det är ju fler som söker sig till Schweiz för på grund av då arbete och högre löner och så. Det är det som brukar ange som skäl till att man väljer just Schweiz så att det är så många som söker sig dit. Mm.
Och vad är den allmänna synen då på den här arbetskraftsinvandringen bland schweizarna?
Det är väl precis just det som den här folkomröstningen nu kommer visa, hur brett stöd den här arbetskraftsinvandringen har i landet. Men den här idén om ett befolkningstak är ju ändå förhållandevis populärt, kan man ju säga. Det finns ju ett problem med kraftigt stigande hyror. Det är svårt att hitta en bostad och sjukvårdsköer och annat. Schweizarna har till och med ett begrepp för det här, man kallar det för dichtestress, alltså trängselstress. Men som sagt då, hos de andra partierna och även bland fack och arbetsgivare i Schweiz så finns det ett stort stöd för att tillåta en hög arbetskraftsinvandring, och de rekommenderar väljarna att rösta nej till det här förslaget.
Mm. Det är ju vanligt att folkomrösta i Schweiz, men om du ger en beskrivning av hur debatten låter nu då de här dagarna innan.
Ja, om man som motståndarna då, de menar ju då att man behöver den här personalen för till sjukvården, till forskningen, teknik, industrin, arbetskraft där. För det är ju så att i Schweiz så är det ju liksom i många andra europeiska länder väldigt svårt att hitta arbetskraft till många jobb, och det finns ju även i Schweiz då för få unga personer som kan jobba och ta hand om en åldrande befolkning. Och sen är det ju också så att det är schweiziska medborgare lämnar landet också, så att de menar ju då också, och en viktig sak i den här diskussionerna har ju varit förstås vad som kommer hända med avtalet med EU om fri rörlighet, därför att i det här förslaget så står det att om befolkningen väntar, liksom närmar sig 10 miljoner, då ska man se över det här avtalet om fri rörlighet, och fortsätter befolkningen öka, då tycker man att man ska säga upp avtalet. Och det kommer ju innebära förmodligen då, eller sannolikt, att även andra avtal med EU också kommer att sägas upp, som är viktiga då för handeln och forskningsutbyte och annat. Så att det pekar ju motståndarna på i en stor risk om man skulle genomföra det här förslaget.
Mm. Och i ditt bevakningsområde då, om man tittar på den här debatten som ju är intensiv, och det är ju så, som vi sa från början, att det är en sån unik folkomröstning. Hur låter debatten utanför landets gränser?
Ja, jag vet inte riktigt hur den låter om den här folkomröstningen just, men det är klart att det här är det är ju på något vis ett ompaketerat förslag kanske det här. Alltså, det handlar ju om att begränsa invandringen. Det handlar ju om det här förslaget går igenom, så vill man ju då, och befolkningen kanske ökar, då vill man ju begränsa asylinvandring, man vill begränsa anhöriginvandring och så. Och det är ju diskussioner som hörs i ganska många länder just nu, även om det här är liksom lite grann paketerat i den här formen då, att man inte vill att befolkningen ska öka mer. Det är ju inte så att det står i det här förslaget att inte det får födas fler barn. Mm. Men däremot tvärtom så står det att efter 2050, om befolkningen inte har ökat allt för mycket, så eller efter 2050 får även de som, och då får befolkningen öka, men med nyfödda barn.
Katarina von Arnt, vår Tysklands korrespondent om folkomröstningen i Schweiz nu på söndag alltså.
Ja, nu är det alldeles dags för Ekot, och Studio 1 är tillbaka igen klockan 17.
Ekot kvart i fem. Krav på att civila försvaret byggs ut fortare. Krimhalvön på väg att isoleras. Rymdimperiet på börsen, och här på jorden startar Vätternrundan idag. Ekostudion, Marianne Haslov. Ja, tempot i uppbyggnaden av det civila försvaret måste öka, och det kan krävas mer tvång än idag. Det här framgår av Försvarsberedningens nya rapport. Ordförande moderaten Jörgen Berglund anser att det återstår en hel del att göra.
Uppbyggnaden är då inte tillräcklig för att möta de krav som ställs utifrån rådande säkerhetsläge. Vi måste öka tempot i uppbyggnaden av det civila försvaret.
Försvarsberedningen, där samtliga riksdagspartier ingår, konstaterar samtidigt att hotet mot viktig infrastruktur är allvarligt och öppnar för mer tvång på civilförsvarsområdet. För detta poliser ska kunna skrivas in för civilplikt och kallas in som reservpoliser vid höjd beredskap. Och beredningen menar att det brådskar i det här avseendet. Och Kristdemokraternas försvarspolitiska talesperson Mikael Oskarsson säger att plikten måste börja tidigt.
Det är därför som Kristdemokraterna exempelvis, vi föreslår ju nu att i princip alla ungdomar efter gymnasiet ska göra någon typ av tjänstgöring, civilt eller militärt, för att öka upp vår förmåga.
Sverige ska klara minst 3 månaders krig i Europa, men konkret förmåga saknas fortfarande. Beredskapslager, avtal och uthållighet och tvingande lagstiftning kan därför behövas för att näringslivet ska leva upp till sina skyldigheter, skriver beredningen. På den militära sidan räcker pengarna inte för att nå NATOs förmågemål, konstaterar beredningen i linje med Försvarsmakten. Den uppdaterade säkerhetspolitiska analysen ger samtidigt en mörk bild. Ryssland kan testa NATOs artikel 5 och alliansens sammanhållning i relativ närtid, trots kriget i Ukraina. Och relationen till USA, Sveriges viktigaste allierade, beskrivs i ett helt nytt ljus efter Donald Trumps återkomst till Vita huset. Hur USA agerar påverkar Rysslands agerande, säger Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist.
Om Ryssland känner att de har framgångar på olika sätt, så innebär det också ökat spänningsläge i förhållande till Europa. Jag ser det som väldigt viktigt att USA exempelvis skulle återuppta sin högre nivå av stöd till Ukraina. Det skulle vara en väldigt bra signal gentemot den ryska regimen.
Socialdemokraternas Peter Hultqvist, reporter Hiva Abdelzade. Ukrainas militär hävdar att den håller på att isolera Krimhalvön som har annekterats av Ryssland. De senaste dagarna har attacker mot viktiga broar och vägtransporter intensifierats, och på Krim är det brist på bensin nu.
I nästan 4 timmar har vi köat. Med 500 meter kvar tog bensinen slut, säger en kvinna i en video publicerad i appen Telegram. Vladimir Saldo, ledare för den ryska ockupationsmakten i Cherson i södra Ukraina, vände sig igår till invånarna och uppmanade dem till försiktighet efter att flera broar viktiga för transporter till och från Krimhalvön förstörts. Halvön annekterades av Ryssland 2014, och i början av den storskaliga invasionen lyckades ryska styrkor skapa den landväg till Krim som man tidigare saknat. Men i en intervju med nyhetsbyrån Reuters säger Robert Brovdy, som är befälhavare för Ukrainas drönarstyrkor, att Ukraina är på väg att isolera halvön. Den senaste tiden har ett stort antal ryska militärfordon attackerats längs den motorled som binder samman det ryska fastlandet med Krimhalvön via ockuperade ukrainska städer som Mariupol och Melitopol. Enligt Brovdy har trafiken på vägen minskat med 2/3 på en månad. Också i regimtrogna ryska medier medger man att läget är problematiskt. Varför skyddas inte våra broar, våra oljeraffinaderier, sa häromdagen den välkände propagandisten Vladimir Solovjov i rysk tv och frågade sig varför ingen får skulden för det här.
Reporter Johanna Melén. Även Moderaterna vill höja taket för hur mycket man får ha på ISK-kontot utan att betala skatt till 500 000 kronor. Dagens nivå ligger på 300 000. Liberalerna föreslog samma nivåhöjning i maj. Ytterligare en myndighet har utvärderat hanteringen av massmordet på Campus Risbergska i Örebro i februari förra året. Myndigheten för civilt försvar har gjort den på uppdrag av regeringen och konstaterar bland annat att skadade borde ha fått vård snabbare. Men myndigheten ser också att flera saker fungerade bra vid insatsen, till exempel polisens snabba första insats och att skolans övningar i inrymning sannolikt räddat liv. Nu finns Elon Musks rymdbolag SpaceX på Nasdaq-börsen i New York. En börsintroduktion av stora mått.
You're essentially watching history play out right now in Texas and down at the Nasdaq in Times Square. Elon Musk ringing that bell.
Historia skrevs idag i New York när öppningsklockan på Nasdaq-börsen ringde, då rymd- och AI-bolaget SpaceX blev den största börsintroduktionen hittills. Bolaget noteras med en värdering på motsvarande omkring 17 000 miljarder kronor. En SpaceX-aktie kostar drygt 1 300 svenska kronor och efterfrågan från svenska aktiesparare på att få vara med och köpa SpaceX-aktier, den har varit ovanligt stor, säger Kalle Söderberg, sparekonom på nätmäklaren Nordnet.
Jämfört med tidigare noteringar så har det här slagit alla rekord, så det är jättestort intresse.
Förutom kärnverksamheten raketuppskjutning bedriver SpaceX satellitinternettjänsten Starlink och växande AI-verksamhet. En viktig del av affärsidén är att kontrollera infrastruktur i rymden, något som lockar många investerare. Samtidigt pekar kritiker på att bolaget idag går med förlust och ifrågasätter den höga värderingen. Johan Söderström är förvaltare för banken SEBs teknik- och AI-fonder.
Elon Musk har en historik av att blåsa upp förväntningarna till sådana nivåer att han har svårt att nå dem i praktiken. Ja, det finns ju intressanta delar i det bolaget helt klart, men de går ju med stora förluster och de behöver hela tiden nya kapitalinjektioner.
Reporter Jakob Eriksson, och mer om SpaceX börsintroduktion kan vi höra i Ekonomi Ekot Extra, finns i appen Sveriges Radio. I Kenya har minst 3 människor dödats i protester mot ett planerat amerikanskt Ebola-center. Amerikaner som kan ha utsatts för viruset ska sättas i karantän för hemresan. En domstol har stoppat planerna, men amerikanskt militärflyg fortsätter att leverera personal och utrustning till anläggningen.
Mitt 17-åriga barnbarn Sylvester dödades i protesterna. Polisen säger att han dödades av tårgas och inte av en kula, säger Miriam Jockey. Men polisens förklaring går helt emot vad flera ögonvittnen har uppgett om dödsfallet. Enligt dessa vittnen ska Sylvester haft en stor skada i huvudet. Anläggningen ska enligt uppgifter placeras vid en flygbas nära staden Nanyuki, ungefär 20 mil norr om Nairobi. Amerikanska medborgare ska transporteras från Ebola-drabbade områden till centret i Kenya. Anläggningen planeras ha 50 bäddar och ska ta emot amerikanska medborgare och hjälparbetare som exponerats för det dödliga viruset. De ska isoleras och övervakas av sjukvårdspersonal. Kenyanska demonstranter, läkare och människorättsaktivister anser att USA använder Kenya som en dumpningsplats. De ifrågasätter varför ett land som Kenya, som helt saknar Ebola-fall, ska utsätta sina medborgare för risken att drabbas av Ebola. Kenias högsta domstol har stoppat planerna för Ebola-centret, men nu visar flygdata att USA fortsätter att skicka utrustning och personal till centret i Kenya. Ebola-viruset sprids snabbt i Östafrika och hittills har 676 bekräftats med smittan i Kongo-Kinshasa och 136 har dött. Mona Ismail Yama, Nairobi.
En SAS-pilot som flög med kokain i blodet döms till 10 månaders villkorligt fängelse och 1 års flygförbud över Frankrike, rapporterar tidningen Nice Matin. Det var i onsdag som en SAS-flygning mellan Nice och Stockholm ställdes in när det visade sig att piloten hade kokain i blodet. Fotbolls-VM är som bekant igång och polisen laddar upp här hemma också. Många fans kommer att samla ute på stan på olika ställen för att följa matcherna. I Göteborg kommer fler poliser än vanligt att vara ute. Josef Antabi är operativ samordnare för polisinsatser i Göteborg City.
Under vissa datum där, ja, kopplat till Sveriges matcher framförallt, då, så har vi tagit ut en extra resurs som ska arbeta kring samlingsplatser där allmänheten kommer att komma och titta på fotbollen helt enkelt.
När Ekot frågar Sveriges polisregioner är det ingen som har startat en större regional insats med anledning av mästerskapet. Det är upp till varje lokalpolisområde att ta höjd för stora folksamlingar vid matcherna. Anders Lindberg är kommunpolis på Södermalm i Stockholm.
Normalt sett fredagar och lördagar när det partas på helt i Stockholm så ökar ju våldsbrotten. Man slåss i korvköer och allting. Så att det finns väl en liten risk att det kanske blir något sånt. Men jag tror historiskt sett att landslags matcher eller landskamper inte alls skapar liksom samma supporterproblematik som andra inhemska matcher kanske gör. Så att jag tror att det kommer bli lugnt och trevligt.
Polisen Anders Lindberg, reporter Klara von Jägerfeldt. Idag startar Vätternrundan som är ett av världens största motionslopp på cykel. 19 000 har anmält sig och det är rekord. P4 Östergötlands Gustav Larsson finns vid starten. Gustav, hur är det där?
Ja, det är en väldigt god stämning här i Stadsparken i Motala. Mycket folk som njuter av vädret, 20 grader och sol, men lite regnmål skymtas. Folk slappar inför starten här 19.30. Det är alltså 31,5 mil man ska åka. Söderut, runda Jönköping, upp norrut på Vätterns västra sida, Askersund och sen tillbaka till Motala. Och det tar 14-15 timmar i snitt, men eliten tar den på 7 timmar. Men här står jag med en elitlängdskidåkare, inte cyklist alltså, och idrottsprofil Robin Bryntesson som ska åka på ett mycket spektakulärt sätt.
Ja, men det ska jag väl ändå göra kan man väl säga. Jag ska cykla utan sadel har jag tänkt.
Hur är det möjligt?
Ja, det återstår att se faktiskt. För jag har inte provat så himla många gånger så jag får väl se helt enkelt vad utmaningarna kommer att bli. Men jag tänker väl att lite krampkänning i båda ben efter en 15 mil är väl vad att vänta.
Ja, cykling är det väl just att kunna vila lårmusklerna i nedförsbackar och så återhämta sig där. Men det kan inte du.
Nej, jag kan inte det och det här är ju, vi gör ju inte det här bara av dårskap och galenskap utan det är ju också för en fin sak. Det är en insamling till barn som lever med typ 1-diabetes, precis som jag själv har då.
Lite regn lär det bli, kanske bara skurar, men hur påverkar det dig?
Det finns inga dåliga väder, det finns väl bara dåliga kläder så jag tänker väl att det där också kommer lösa sig och ge sig längs vägen.
Och ingen pakethållare har du på cykeln här så du kan sitta och fusksitta på utan det är stå upp då eller gå av eller hur ska du göra?
Ja, men det är ju det som är meningen här. Min take på det här är ju att cyklister sitter ju ner alldeles för mycket så jag har ju målat in mig själv i ett litet hörn här nu då Sockertoppen som vår förening heter som kämpar för barn med diabetes typ 1 är. Så då har jag målat in mig ett hörn helt enkelt och de ska cykla runt och jag måste cykla med dem så jag kan ju inte göra det då jag gnäller på alla cyklister.
En stor utmaning här Robin Bryntesson och bara ska du säga allmänt vad tycker du om Vätternrundan? Vad säger du om folkfesten här?
Jag tycker det verkar vara otroligt mycket glädje. Man märker också att nerven börjar komma på några stycken nu för det är inte långt till start. Så nej men glädje tycker jag är ett bra ord att använda.
Och lycka till nu Robin Bryntesson med cykla Vätternrundan utan sadel.
Tack så mycket.
Och tack säger jag till P4 Östergötlands Gustav Larsson. Vi har en rättelse. I morse sa vi att Sverige saknar det riksdagsbeslut som behövs för att Sverige ska kunna genomföra EU:s nya asyl- och migrationspakt som börjar gälla idag. Rätt ska vara att det riksdagsbeslut som behövdes för att Sverige ska kunna komma igång med screening av asylsökande till den 12 juli togs av riksdagen i tisdags. En väderprognos. I morgon får södra halvan av landet mycket moln och spridda skurar. I östra Svealand inledningsvis soligt. I norr mest uppehåll och sol fram på dagen som får samsas med stackmoln. Temperatur från i söder omkring 15 grader till norr 15 till 20 grader. Det var Ekot kvart i fem. Louise Steinberger, producent.
P1 Sveriges Radio.
Studio 1, vår andra timme.
Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas.
Ja, det menar försvarsberedningen. Strax hör ni försvarsminister Paul Jonsson om det säkerhetspolitiska läget.
Och så fotbolls-VM. Snart dags för Sveriges första match mot Tunisien.
Som en gång var epicentrum för arabiska våren, men nu hotas yttrandefriheten igen.
Och så hör ni vår reporter Katarina Gunnarssons om uppmärksammade reportageserien I skilda världar.
Vilken roll kommer de unga rösterna att spela i valet?
Mm. Och apropå unga.
Alltså jag är helt taggad och jag vet inte om jag ska förklara, men jag är helt glad. Äntligen jag tog min student.
En lycklig och omtumlad student, men vilken framtid är det som väntar?
Mm. Helena Goll och Susanne Westergren här.
Det har försämrat säkerhetsläge med ett växande hot från Ryssland samtidigt som USAs stöd blir allt osäkrare.
Ja, det var försvarsberedningens analys när de överlämnade en delrapport till försvarsminister Paul Jonsson i morse.
Vi ska strax höra honom, men först Mikael Eriksson, försvarsreporter på Ekot. Du bevakade den här pressträffen. Hur ser försvarsberedningens bild ut av säkerhetsläget?
Ja, men det tecknas en ganska mörk bild av omvärlden med ett Ryssland som fortsatt det stora hotet. Och det här är ett Ryssland som fortsätter att öka sina försvarsutgifter och som är, som man säger, riskbenäget och en hög tolerans för egna förluster. På den här pressträffen så lyfter man fram att en militär framstöt från Ryssland för att testa NATOs artikel 5 skulle kunna ske i relativ närtid om Ryssland gör bedömningen att de politiska förhållandena då är lämpliga.
Mm. Och vad föreslår försvarsberedningen behöver göras?
Några av sakerna som enligt försvarsberedningen då behöver göras är att öka takten vad gäller uppbyggnaden av det militära och det civila försvaret. Här nämns också att krigsförbanden behöver prioriteras, alltså allt fokus går från förvaltning och byråkrati till att göra försvaret så stridsberett som möjligt. Vad gäller det civila försvaret så utesluter man inte att en utökad civilplikt kan behövas. Idag omfattas ju exempelvis räddningstjänst och elförsörjning av civilplikten, men det kan alltså bli fler områden. Man pekar också ut att säkra ett långsiktigt stöd till Ukraina eftersom det här stödet då ses som en viktig del av svensk säkerhet.
Mm. För drygt 2 år sedan så lämnade försvarsberedningen en så kallad slutrapport till regeringen. På vilket sätt skiljer sig dagens delrapport från den?
Jag skulle säga att den stora skillnaden är USA. Rapporten från 2024, den blev klar innan det amerikanska presidentvalet och därefter har ju som bekant en del hunnit hända. På flera ställen i rapporten pekar man på att USA fortsatt är viktig för Sverige och Europas säkerhet, men att USA är oberäkneligt och att det är snabba kast. Ett talande exempel är faktiskt att det under förmiddagens pågående pressträff kom uppgifter från New York Times om att USA planerar att dra tillbaka en tredjedel av de stridsflygplan och krigsfartyg som har gjorts tillgängliga för NATOs insatser i Europa. Jag ska säga det att det här är ju uppgifter som inte är bekräftade, men det säger ändå någonting om den tid vi lever i.
Mikael Eriksson, försvarsreporter på Ekot om försvarsföreningens rapport som alltså överlämnades till Paul Jonsson idag. Och lite tidigare nu på eftermiddagen så talade vi med Sveriges försvarsminister Paul Jonsson om han delar försvarsberedningens bild.
Ja, och det är ju också någonting som Sverige faktiskt har uttryckt sedan 2019. Men det vi kan konstatera är att den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet har fortsatt att gå åt fel håll. Och det beror ju på Ryssland och det ryska agerandet. Och vi återkommande har sett att Ryssland är villigt att ta stora politiska och militära risker. Och Ryssland, även om Ryssland är uppbundet med sina marxistkrafter i och kring Ukraina just nu, så har man höga ambitioner att också rusta upp ännu mer och bygga upp en större militär förmåga än man hade innan den fullskaliga invasionen av Ukraina påbörjades 2022.
Så hur skulle ett sånt angrepp kunna se ut?
Det finns naturligtvis olika sätt. Det mest sannolika skulle i så fall vara att Ryssland skulle vara villigt att testa NATO under artikel 5. Och jag kan ju också konstatera att Ryssland redan idag har ökat sina hybridoperationer gentemot det euroatlantiska området. Och det kan handla om cyberangrepp, det kan handla om desinformation, det kan handla om olika typer av sabotageangrepp som man försökt gjort. Och vi har också sett återkommande ryska kränkningar av NATO territorium. Inte minst såg vi det över Polen då ett 20-tal ryska drönare kränkte det polska luftrummet.
Men den bild du målar upp här, hur oroad är du som försvarsminister att det här ska hända?
Vi befinner oss i ett mycket allvarligt säkerhetspolitiskt omvärldsläge, och det är också skälet varför vi gör den här stora upprustningen i Sverige. Och vi har ju som målbild att gå upp till 5% av BNP till försvaret, varav 3,5% och det ska vara rena militära investeringar. Och sen ska vi också stärka andra saker kopplat till militär rörlighet, och det också stärka det civila försvaret. Så det finns alla skäl att ha ett högt tempo i upprustning, givet att vi befinner oss i allvarstid.
Men om vi tittar på just Sveriges beredskap i nuläget, så enligt försvarsberedningen då, så håller inte försvarsindustrin måttet idag. Hur allvarligt är det, tycker du?
Vi har en väldigt bra försvarsindustri i Sverige som har hög internationell konkurrenskraft, men över hela Europa idag så råder det en obalans mellan tillgång och efterfrågan på försvarsmateriel. Det var ju därför som vi också relativt nyligen presenterade en ny försvarsindustristrategi som byggde just på ökad innovation, där vi hämtar hem erfarenheterna från kriget i Ukraina, men också ökad produktion av försvarsmateriel.
Men det är ändå en ganska dyster bild som målas upp i försvarsberedningen. Man talar om att kvaliteten och kompetensen måste höjas. Försvaret måste hitta fler leverantörer. Man talar också om miljö- och byggregler som pekas ut som ett hinder, att det tar alldeles för lång tid. Hur snabbt kan den här produktionen och takten komma igång och öka?
Ja, det sker just nu stora investeringar i nästan samtliga av de större svenska försvarsbolagen som investerar massivt i detta. Vi har gjort riktade åtgärder, till exempel kopplat till produktionen av artilleriammunition med målsättningen att tredubbla den produktionen. Vi ser också allt mer att man går in med automation och robotik i försvarsindustrin. Så det här är väldigt viktigt när det kommer till miljötillstånd och de delarna som också kan påverka inte minst försvarsmaktens möjligheten att öva och träna. Så har vi också infört ett nytt regelverk där man nu då ska kunna hemställa om ett miljötillstånd där man ska kunna få svar inom 6-12 veckor istället för ibland år som det faktiskt har varit förut också. Så att det pågår ett omfattande arbete kring detta, men precis som försvarsberedningen säger, det är fara i dröjsmål, och glad över att försvarsberedningen också la stor kraft till att titta på de här administrativa, tekniska och juridiska hindren för militär tillväxt, för de också reella. Just nu så är det framförallt mycket av utmaningarna sitter faktiskt där snarare än de ekonomiska resurserna, som är rätt så omfattande. Vi har ju tredubblat försvarsanslagen på några år bara.
Det nya i beredningens rapport är ju också att Sverige inte längre kan räkna med USA som tidigare. Delar du den bilden?
Jag har precis fått tag emot försvarsberedningen här för ett par timmar sedan, så jag har inte hunnit läst allting de har skrivit. Men det ligger ju också i linje med vad regeringen har sagt, att Europa nu är i ett skede i historien där vi kommer att behöva ta ett mycket större ansvar för vår egen säkerhet, och att också Europa kommer att behöva ta huvuddelen av ansvaret när det kommer till den konventionella förmågan inom NATO för att kunna bedriva avskräckning och försvar. Och det är också därför som vi har beslutat att gå upp till 5% av BNP. Men det är väldigt viktigt att de omfattande ekonomiska resurserna som nu avdelas också blir utvecklade till militär förmåga.
Men vi hör ju senast idag om hur USA planerar att dra tillbaka en tredjedel av de stridsplan och krigsfartyg som har gjorts tillgängliga då för NATOs insatser i Europa. Vilka konsekvenser kan det få?
Men inte riktigt spekulera i det. Det här är ju uppgifter som har kommit i New York Times, och brukar inte spekulera i sådana uppgifter som inte det finns beslut kring. Men med det sagt så ligger det ju i linje med vad Trump-administrationen tidigare har sagt, att det huvudfokus för Trump-administrationen, det är den egna västliga hemisfären, och det är framförallt då den indopacifiska området i Stilla havet, och att Europa kommer längre ner i prioritetsordningen. Det är ingen överraskning för oss, utan det har vi ju hört andra presidentadministrationer säga, men jag uppfattar att det finns en mycket större medvetenhet i Europa kring detta, men också behovet då att man faktiskt upprustar, och att man upprustar snabbt i Europa nu för att täppa igen de här gapen. Det vi har sagt från flera europeiska allierade sagt att den här ombalanseringen som USA nu då bedriver, att den också sker koordinerat och i dialog med européerna, och också att det sker gradvis så att vi också hinner bygga upp en militär förmåga som kan kompensera en del av de utdragningar som USA då eventuellt kommer att göra.
Om vi talar om USA idag och artikel 5, litar du på att artikel 5 gäller vid ett anfall mot Sverige och NATO?
Ja, det gör jag, och det USA-administrationen har ju sagt det också. Det finns fortfarande 85 000 amerikanska soldater på den europeiska kontinenten. Den amerikanska närvaron är fortsatt väsentligt högre nu än vad den var för några år sedan. Nu har USA aviserat att man kommer att dra ner på den amerikanska närvaron i Europa, och det är ingen överraskning i sig självt. Och det är också därför som vi gör de här stora försvarsinvesteringarna, för att kunna täcka igen det hålet som kan uppstå i med de här utdragningarna. Mm.
Försvarsminister Pål Jonsson, när vi talade med honom lite tidigare idag alltså. Mm.
Här i studion nu Kjell Engelbrekt, professor i statsvetenskap vid Försvarshögskolan. Du har lyssnat på vår försvarsminister. Ryssland kan testa NATOs sammanhållning i närtid, varnar ju för försvarsberedningen idag. Hur ser du på den risken?
Jo, det finns en sån risk. Det tror jag också att det gör. Och det finns en del indikationer, och vi får ju höra också om att det finns underrättsuppgifter av den karaktären. Så det man behöver ha en... Jag hoppas inte hela försvarsmakten tar semester samtidigt, om vi säger så. Mm. I alla fall inte hos alla de nordiska länderna, utan att man är vaksam under den närmaste tiden. Sen tror jag att det finns begränsat med resurser som man kan sätta in. Och de resurser som finns, de vet vi vilka de är. Och de har vi liksom ögon på hela tiden. Så att det, jag tror inte man måste vara överdrivet orolig heller. Men vaksamhet, det tror jag är någonting som behövs just nu.
Vad tänker du när du hör försvarsminister Pål Jonsson här?
Det är väl... Det som han beskriver och hans bild stämmer ju ganska bra överens med den som man får genom försvarsberedningen, som ska lägga till. Jag har inte heller hunnit igenom alla 204 sidorna än. Men det är ju också en väldigt styrka för svensk säkerhets- och försvarspolitik att alla partier står i allt väsentligt bakom den här försvarsberedningens rapport. Det är några få saker där man tar avstånd ifrån. Några enskilda ledamöter, men det är begränsade saker, som att vi satsar inte tillräckligt på totalförsvaret och civilförsvaret, tycker då centerpartister och socialdemokrater till exempel, och det är lite för mycket betoning på avskräckning och kärnvapen, tycker då Miljöpartiet och så vidare. Men det är väldigt små avvikelser, och det här politiska enigheten, det ses som en stor styrka.
Pål Jonsson var inne också på det här, den ryska skuggflottan och hur man gång på gång testar gränserna i Östersjön. Kan man säga, vi talar om angrepp i närtid, men är det så att Ryssland redan nu på ett sätt hela tiden testar NATO och testar hur långt man kan gå?
Ja, så är det. Och i vissa domäner så är det nog egentligen dagligdags nästan, åtminstone veckovis som det sker, informationsområdet, cyberområdet. Det här som sker i den maritima miljön i Östersjön och Arktis och andra platser också, det är ju inte riktigt lika vanligt. Och där så försöker man då parera i möjligaste mån, men vi har ju haft de här problemen till exempel med avskurna havskablar. Och det är inte så lätt att komma åt vare sig. Operativt eller rättsligt.
Det är ju inte bara ett ryskt hot som vilar över oss, utan försvarsberedningen tar ju också upp det här med vår nya relation till USA, eller den förändrade relationen till USA och USAs oförutsägbarhet. Hur stort problem är det för den här europeiska säkerheten och för ett land som Sverige?
Ja, det är en situation som vi måste hantera. Det är mycket tempot som det handlar om. Alltså, om européerna hinner bygga försvarsförmåga i den takt som USA drar tillbaka sin, så har vi inget större problem, utan då finns det mer eller mindre samma typ av resurser, lika mycket resurser.
Men hinner vi det?
Det är väl det som ibland ser tveksamt ut, eftersom det finns en otålighet på den amerikanska sidan. Och jag är rädd för att den här konflikten med Iran också innebär att en del resurser flyttas eller att det finns brist på viss ammunition och så vidare som gör att USA har svårare att stödja både Europa och Mellanöstern och eventuellt om vi skulle få en konflikt någon annanstans.
Mm. Vi hörde ju Paul Jonsson här som inte vill kommentera de här uppgifterna som New York Times kom med idag. Vilken trovärdighet ser du i de här uppgifterna?
Ja, en del av det här är ganska medveten signalering. Det finns ett mönster i hur de här sakerna rullas ut, alltså när man säger de här olika sakerna. Jag tror att det framförallt handlar om att sätta press på de européerna, att de ska veta att det här, de måste ha ett visst tempo nu i det de gör, i att bygga upp en egen kapacitet. Och det svåraste är ju egentligen att ta fram tekniker, ledningssystem och andra saker som inte finns just nu. Det kommer ju ta ett antal år helt enkelt. Men när det handlar om vissa gripbara resurser och sånt, så ja, man har ju köpt då F-35-plan från USA till exempel. De är på väg nu in bland annat här i Norden. Så att då finns det nog också successivt utrymme också för att ta bort vissa resurser. Men en tredjedel låter ju väldigt mycket, och framförallt om du skulle se ske på kort varsel. Mm.
Men kan du se framför dig ett NATO utan ett USA? Mark Rutte sa ju vid något tillfälle, keep on dreaming, det är omöjligt. Man kan inte klara sig utan USA. Är det möjligt att Europa kan bygga upp en kapacitet och faktiskt stå emot?
Alltså det enkelt uttryckt så är det ju konventionell kapacitet kan vi ersätta. Vi behöver bara tid.
Och när du menar konventionell kapacitet, vad tänker du då?
Ja, det är allting utom kärnvapen helt enkelt. Alltså det är kärnvapen som inte kan ersättas på kort varsel. Men den andra och kanske viktigare frågan är, vill USA fortfarande vara engagerat i Europa? Och jag tycker att vi får ganska många indikationer på att det vill USA. Det långsiktiga viljan finns i kongressen, i den amerikanska befolkningen. Det har visserligen gått ner lite grann. Jag följer de här opinionsundersökningarna om stödet för NATO och för den transatlantiska länken. Och det är fortfarande så ganska starkt, men det är inte lika starkt nu som det var för ett par år sedan. Mm. Så att det finns en nedgång där, och den måste man bevaka.
När det gäller Ryssland då, som konkret hot, lite kort ska vi säga, de är ju i krig med Ukraina sedan 4 år tillbaka. Har de verkligen kapacitet att kunna ge sig på NATO?
Ja, inte i nuläget. Men skulle man få en situation där det blir en vapenvila eller en fred där man skriver under ett fredsavtal, då blir ju läget att då kan man ju enkelt flytta resurser. Jag tänker mig att om det bara en vapenvila så vågar man inte flytta allt för mycket resurser, för då kan Ukraina utnyttja de luckor och sårbarheter som uppstår när man drar tillbaka resurser.
Har man redan nu börjat flytta också resurser? Eller?
Ja, det är mer så att det sker ju en kontinuerlig mobilisering och utbildning av framförallt yngre personer. Och det sker ju regelbundet i Ryssland, och en del av de resurserna då placeras upp hos oss. Men det sker inte i större omfattning än, så vitt jag vet.
Kjell Engelbrekt, professor i statsvetenskap vid Försvarshögskolan. Tack för att du kom hit.
Då ska vi bekanta oss med Sveriges första motståndare i fotbolls-VM, nämligen Tunisien.
Just det, och det har ju gått över 15 år sedan Tunisien blev epicentrum för den arabiska våren. Ett positivt exempel då, men nu varnar flera människorättsorganisationer för att yttrandefriheten helt nedmonterats i landet.
Fotbollsarenorna hör däremot till de få platser där folk fortfarande kan vädra sitt missnöje mot myndigheterna.
Vi har precis fått höra Tunisiens nationalsång. Det är strax dags för avspark i semifinalen i tunisiska kuppen. Och det är storlaget Esperance, alltså en av de verkliga storheterna i afrikansk klubbfotboll, som ska spela mot Omran. Och här inne finns ett tusental bortasupportrar från Esperance. Det finns ungefär lika många ur poliskåren.
Radio Erkjell!
Supportrarna i tunisisk fotboll har gjort sig bemärkta långt utanför landets gränser för stora tifon och banderoller. Ofta med politiskt budskap, såsom att storkapitalet ska hålla sig långt borta från fotbollen till stöd för Gaza och för Palestina. Och rena skära budskap mot regeringen och presidenten här i landet.
Inside the stadium is fine. Outside is something different.
Ahmed Fares är fotbollsjournalist och kommentator för några av de största sportskanalerna här i Tunisien. Han säger att det alltid har varit stor skillnad på vad tunisier tillåts säga inne på arenorna jämfört med ute i gatorna.
We're not really free to say whatever we want outside, but when you're in a group of people, you can deliver any message. Even the regime in the 90s and early 2000s, they let people express themselves. It's fine. As long as in the stadium, as long as inside the stadium is fine.
Under diktaturen på 90-talet och tidiga 2000-talet, när president Ben Ali kraftigt slog ner all politisk opposition, så blev fotbollsläktaren ett viktigt ställe där folk kunde vädra sitt missnöje, berättar Ahmed Fares.
Because we were under an oppressive regime, started to become like a way to express our thoughts and ourselves in the stands, you know.
Either this is the first Arab revolution of the 21st century or it will be brutally suppressed.
När massprotesterna som skulle bli själva startskottet för arabiska våren bröt ut 2011 så var supporterklubbarna till de tunisiska storlagen bland de få organiserade nätverken som fanns i landet, och de fick en avgörande roll i att organisera och driva på gatuprotesterna.
Ja, det var här på ståtliga Avenue Habib Bourguiba mitt i centrala Tunis som tiotusentals människor samlades för att kräva reformer mot korruption, för mer demokrati och i slutändan för att kräva president Ben Alis avgång.
Arabiska våren hade sitt ursprung här i Tunisien innan protesterna spred sig till stora delar av den arabiska världen, från Libyen och Egypten till Syrien. Tunisien sågs också länge som ett demokratiskt föregångsexempel i regionen.
Le président Kais Saied annonce suspendre le parlement pour un mois.
Men för 5 år sedan avsatte president Kais Saied parlamentet, och sedan dess har grundlagen skrivits om för att samla mer makt hos presidenten. Flera människorättsorganisationer har varnat för att oppositionella grips när de höjer rösten mot presidenten, och att yttrandefriheten, som ju var ett centralt krav i protesterna under arabiska våren, helt nedmonterats i Tunisien.
Det är ju hela 48 länder som ska delta i det här VM:et. Svårt att se att det är så många andra länder där fotbollen syns lika gott i gatumiljön. När man promenerar runt här i huvudstaden Tunis så har lite var och varannan person man träffar på sig en fotbollströja. De flesta har ett av huvudstadslagen, Club Africain eller Esperance. Men nu när det börjar närma sig VM så är det också många i de rödvita färgerna till landslaget som ju fått det poetiska smeknamnet de kartanska örnarna. En referens och hyllning till den antika stormakten Kartago som ju ligger här precis utanför Tunis.
Some fans in Tunisia, they don't want to see the national team win any single game in the World Cup.
Men det finns supportrar här i Tunisien som inte alls vill se några framgångar för landslaget i VM, säger Ahmed Fares.
People are more like concerned about their teams than the national team.
Det här beror på att de har så pass stark lojalitet till klubblagen och på att deras favoritspelare inte är uttagna till mästerskapet.
This new team should have connection with the roots, with this society, with the Tunisian culture.
Landslaget har också kritiserats för att över hälften av spelarna är födda och bor utomlands och att de inte har en tillräckligt stark förankring i det tunisiska samhället.
We do respect them, we do love them, and they have the right to be in the national team. But they weren't born here, they barely speak Arabic, some of them they don't even speak French.
Många av de här spelarna pratar inte arabiska eller franska och de har inte så mycket gemensamt med folket i det landet de representerar i VM, säger Ahmed Fares.
They don't share a lot with this society.
It's the final day of exams. We finish and we can play football here. We love football.
15-årige Amin har precis skrivit klart sin sista tenta och spelar fotboll med kompisarna utanför en av moskéerna i centrala Tunis.
From a bottle we play football, from a rock we play football, everything we play with football, everything.
Bollen är gammal och utsliten, men det gör inget, säger Amin. De älskar fotboll och hade spelat med en tom flaska eller en sten om de hade glömt bollen hemma.
Excited, but the ticket are so high, expensive.
I likhet med de flesta ur generation Z jag träffar i Tunisien så insisterar Amin på att prata engelska och han säger att han är taggad på fotbolls-VM men att det är tråkigt att så mycket handlar om pengar.
They put all the money, some sell their cars, some take a loan.
Han känner folk, säger han, som har sålt bilen eller tagit lån för att kunna åka och se Tunisien spela i VM.
There is people that are crazy for football.
Just nu så kostar de billigaste biljetterna till matchen mellan Sverige och Tunisien runt 2600 kronor. Det är nästan en genomsnittlig månadslön i arbetarkvarteren i Tunis. Amin berättar att han är Esperance-supporter trots att flera av kompisarna han spelar med håller på rivalerna i Club Africa.
They have 10 years they didn't win. Yes, Esperance won every year.
Han är väldigt mån om att berätta att det är ovanligt att Club Africa vinner ligan så som de gjorde i år. Men trots den här starka rivaliteten så säger Amin att alla kommer enas bakom landslaget nu när VM sparkas igång.
The national team, we are all with Tunisia. It doesn't care aspirants, club. It doesn't care, we are all the national team.
Trygve Ulriksen Skogsett i Tunis.
Igår sändes sjätte och sista avsnittet av reportageserien Katarina Gunnarsson i Skilda världar som skildrar hur unga män och kvinnor dras allt längre ifrån varandra politiskt.
Mm. Unga kvinnor åt vänster och unga män mer till höger. Och vi kan väl lyssna lite på hur det har låtit.
Jag har väldigt tydliga åsikter. Jag är väldigt långt ifrån vad Sverigedemokraterna står för. Jag tycker det är väldigt viktigt också för nästkommande generation att vi värnar om klimatet så att det ser likadant ut. För det är så mycket som har förändrats och klimatet är väldigt hotat just nu. Jag tycker det är viktigt att vi tar initiativet och gör det vi kan. Alla människor gör sitt liksom.
Och vårdbiträdet Amina som tänker rösta på Socialdemokraterna börjar berätta om sin vardag på de olika äldreboendena.
Tyvärr tycker jag att det är katastrofalt. Vi ska spara på allt möjligt och våran lön och... Vi använder ju tvättlappar för att ibland rengöra och tvål och sen när saker tyvärr tar slut så har inte vi råd att köpa in. Varför det?
Varför inte vänster? För att jag tycker att vänstern fokuserar för mycket på små problem, lyxproblem. Jag tycker att högern fokuserar mer på det som är verkligen viktigt och verkligen kommer att avgöra vår framtid. Stora massinvandringen i Sverige. Det är väl viktigt att tänka på att det inte kommer in för många för att vi har inte resurser för alla.
Jag är nyfiken på det här.
Hur pass seriöst otrygg känner man sig som ung man i Sverige idag?
Alltså, så fort det blir en gruppering av en folkmassa som kanske står svartklädda, maskerade, då börjar man ju direkt tänka så här, ah shit, kommer något hända nu liksom?
Mm. Några exempel på unga kvinnor och män som intervjuas i reportageserien Katarina Gunnarsson i Skilda världar. Och som finns att lyssna på i sin helhet i Sveriges Radios app om det är något ni har missat.
Mm. Och nu finns du med oss, Katarina Gunnarsson, Studio 1:s reporter och årets vinnare av Stora journalistpriset. Hej!
Hej, hej!
Hur kommer det sig, Katarina, att du gjorde den här serien?
Jag har varit ungdomsreporter i 30 år och gjort i och för sig reportage med äldre också. Men jag har ju följt de här ungdomsfrågorna under många år som sagt. Och det var ju någonting som hände liksom för 6-7 år sedan att tjejer och killar började glida isär. Men så såg jag en siffra här nu någon gång vid jultid att nu är den här skillnaden större än någonsin. Och det har accelererat. Och jag tycker det är så otroligt intressant. Du har unga människor som har gått i samma skola, de kommer från samma område. Och ändå ser de världen så helt olika, unga killar, unga tjejer.
Mm. Vad har förvånat dig mest när du har pratat med de här unga tjejerna och killarna?
Jag var ju, alla de här rösterna som är med i den här serien kommer ju från Upplands Väsby. Och jag åkte just till Upplands Väsby för det är den kommun som enligt Statistiska centralbyrån är Sveriges vanligaste kommun när det gäller hur man röstade. Så att jag hittade människor, unga människor, killar och tjejer på torget faktiskt från stationer i Upplands Väsby. Och det är så intressant när man pratar med unga människor för att de unga killarna som jag pratade med pratade väldigt mycket om sin känsla av otrygghet i det offentliga rummet. De har ju växt upp med, ja, bland annat funnits några gängkriminella i varje skola. De var rädda att gå till nattbussen. Den här känslan av otrygghet och rädsla för att bli rånad. Och mycket sådana tankar kom upp från killarna. Och de, det ser man ju också statistiskt att de prioriterar ju kriminalitet och hårdare straff på ett helt annat sätt än tjejerna. Så att de, om killarna pratade om sin otrygghet så var tjejerna mycket mer intresserade av miljö och vård, skola, omsorg. Och det är som sagt så intressant för de har ju verkligen gått i samma skola och ändå kommit till så helt olika slutsatser.
Mm. Och det som är spännande också är ju att du intervjuar ju även politiker och experter i den här serien. Vad har du fått för svar på varför det ser ut så här?
Ja, det är ju väldigt, även experterna är ju väldigt frågande hur det har blivit så här de senaste åren. Men många kommer ju, ja, de börjar prata om det här med algoritmerna på nätet. Att om du börjar söka till exempel som ung kille på hur ska jag få en tjej att tycka om mig, då kan du inom loppet av bara någon vecka överrösas av väldigt konservativa filmer och råd. Och du, liksom på en, du accelererar din olikhet. Eller de accelererar sina olikheter via nätets algoritmer. Och till slut hamnar ju många killar, enligt experterna, då, i så kallade manosfärer där de är som filterbubblor. Liksom. Mm. Mm.
Men du, reaktionerna då på reportagen, det är 6 stycken. Hur har de låtit?
Det har varit jättemycket reaktioner och nu senast är det så spännande för att en av killarna som var med i del 3 i reportageserien som vi kallar för Anton som sitter i sin bil på parkeringen i Upplands Väsby och pratar om att han inte vågar gå ut från tågstationen för han är rädd för gängen. Han är en sån kille då. Han blev uppringd efter att han var med i reportaget studiet av riksdagspolitiken Lawen Redar, socialdemokrat, som sa att hon ville verkligen träffa honom för att hon förstår ju att socialdemokraterna förlorar ju många av de här arbetarkillarna. Han var elektriker och hon ville träffa honom. Så då följde jag med när de träffades. Mm. Lawen Redar träffar elektrikern Anton med SD-sympatier. Och sen,
och det blir ju väldigt spännande möte måste jag säga.
Ja, det sändes nu i veckan, det kan man gå in och lyssna på. Men då visade det sig sen att Fredrik Kärrholm som är moderat, han ville nu också träffa den här Anton. Så nu är det lite slagsmål mellan Moderaterna och Socialdemokraterna, vem som ska få killar som Antons röster. För de svajar ju mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna och SD då. Så att det är liksom jätteintressant. Men nu är det ett litet slagsmål om den här killens gunst från reportaget. Mm.
Vi ska släppa in Fredrik Furtenbach också som är inrikespolitisk kommentator hos oss. Utvecklingen som vi hör om här, Fredrik, alltså ett växande politiskt könsgap. Det gäller ju inte bara unga kvinnor och män utan även vuxna. Hur ser det ut?
Ja, vi har ju ganska länge haft en skillnad i hur kvinnor och män röstar, men precis som Katarina säger så ökar den. Och i det senaste valet så blev det rekord under demokratins ungefär 100-åriga historia. Och det är då som har framgått män som röstar mera höger, kvinnor mera vänster. Och om bara män fick rösta då skulle Tidöregeringen sitta säkert i det kommande valet. Om bara kvinnor fick rösta så skulle Magdalena Andersson ha valet som en liten ask. Och bland de unga väljarna så finns finns också den här könsskillnaden, men där är den till och med lite större.
Mm. Och vad beror den här utvecklingen på?
Ja, om vi startar med varför män och kvinnor röstar olika i grunden, så är vanliga förklaringar att kvinnor har mer att göra med offentlig sektor, både som anställda där och för att de fortfarande sköter mer av kontakten med offentlig sektor, till exempel förskola och skola. Sen har kvinnor en mer positiv inställning till invandring. Det är en fråga som på lång sikt har vuxit i betydelse, även om vi har passerat toppen på det nu. Jag har sett ett antal gånger i sociala medier att det påstås att orsaken till den här förändringen ska vara att kvinnorna går till vänster, och så spekuleras det i varför. Men enligt valforskarna så är det tvärtom. Det går sedan ett antal år en högervåg över världen där Sverigedemokraterna och samma familj av partier har gått fram, där invandringsmotstånd är en viktig del. Och den vågen har framförallt männen nappat på. Det handlar framförallt män i privat sektor, oavsett om man är arbetare eller tjänsteman.
Vi hörde ju från Katarina här, och vi har ju hört i reportagen hur politikerna själva har lite blivit engagerade och vänt sig och sagt att nej, men vi vill träffa de här ungdomarna. Och i ett reportage så hör vi ju Lawen Redar träffa den här, Anton heter han. Hur viktigt är det för partierna att vända den här utvecklingen? Det vill säga att vänstersidan attraherar i synnerhet då unga män och högersidan unga kvinnor.
Ja, mitt intryck är att de som är mest bekymrade, eller i alla fall talar mest om det, det är de partier som har en minoritet av kvinnor, Moderaterna och Sverigedemokraterna. Moderaterna är tydliga med att det är ett problem och har diskuterat vad man ska göra åt det. Även Sverigedemokraterna har gjort ett antal utspel om det här. Det var någon av de ledande Sverigedemokraterna har sagt att vi har redan männen på byggena, nu vill vi ha deras fruar och flickvänner i vården. Men det här har inte lyckats, och en orsak är att kvinnorna tycker sämre om Sverigedemokraterna än vad män gör, och det påverkar då även Moderaterna som samarbetar med Sverigedemokraterna.
Mm. Hur stor roll spelar sakpolitiken här, alltså konkreta förslag som läggs fram, och hur mycket handlar det om signalpolitik eller partiernas image?
Ja, alltså en del av det är sakfrågor, men det här är faktiskt bredare än så. Åsikterna skiljer sig inte bara i ett antal sakfrågor, utan handlar även om ideologi, andra värderingar, vad män och kvinnor tycker om de olika partierna. Och det är ju inte så konstigt egentligen, för vad man står på höger- och vänsterskalan, det påverkar ju alla möjliga attityder.
Mm. Och de här unga väljarna vi har pratat med nu och en del om, hur stor roll kommer deras röster spela i valet?
Ja, alla åldersgrupper spelar ju roll såklart, men de unga dominerar absolut inte, det är en för liten grupp. Förstagångsväljarna har ökat lite grann inför det här valet, de ligger på ungefär 6,5%. Men de största väljargrupperna är de som är dels mellan 30 och 50, och sen pensionärerna. De pensionerade väljarna, de är nästan en tredjedel av väljarkåren. Mm. Så det är alltid så här att de unga tilldrar sig intresset, men egentligen för partierna är det egentligen viktigare att gå hem hos de äldsta väljarna.
Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator, och så hörde ni ju Studio 1:s reporter Katarina Gunnarsson. Alla sex delarna av reportageserien Katarina Gunnarsson i skilda världar finns alltså att lyssna på i Sveriges Radios app.
Känns fantastiskt faktiskt. Overkligt. Ja. Det är helt sjukt. Jag är så glad.
Ja, så där lät det i Skövde tidigare idag. Omkring 90 000 svenska ungdomar tar studenten i år, och under de senaste veckorna så har det varit utspring, tårtor och kramkalas. Mm.
Vi håller oss fast lite vid ungdomar och unga röster. För hur ser framtiden ut för de unga då som tar studenten nu? Hur tänker de själva? Anders Ekholm, forskare på Institutet för framtidsstudier. Ja, glada röster och omtumlade rusar ut i sommarvärmen. Men hur ser framtiden ut för de unga som tar studenten i år?
Ja, men den ser nog ganska bra ut egentligen. Vi går mot en framtid med allt mer av arbetskraftsunderskott. Så vi har brist på rätt utbildad arbetskraft helt enkelt. Och det här accelererar ju också förstås om vi begränsar invandringen och blir ännu värre på väldigt lång sikt.
Så vad är det för yrken som ungdomar ska satsa på som efterfrågas nu då?
Ja, det har egentligen varit lite samma yrken under lång tid, men den utvecklingen kommer nog accelerera med hjälp av AI, och det är ju framförallt då yrken med hög fysisk närvaro och situationsanpassning. Och det handlar om rörmockare, elektriker, snickare, hantverkare, svetsare och så vidare. Men också förstås vårdpersonal som har kontakt med patienter. Så att alla de yrkena är idag bristyrken men kommer att bli ännu mer bristyrken.
Mm. Häng kvar Anders, vi ska höra lite vad de unga studenterna själva säger, som Asra Al-Ahmed på Sven Erikssons gymnasiet i Borås.
Ja, det känns nervöst, sorgligt men roligt ändå. Det
känns jättebra, alltså jag är helt taggad och jag vet inte om jag ska förklara men jag är helt glad, äntligen jag tog min student. Jag ska bli pilot efter hösten direkt, jag ska komma in.
Jag tycker det känns sjukt ändå att nu ska man ta studenten när man liksom sett sina storkusiner gjort det och tyckte de var cool. Och nu ska man själv göra och inte känna sig så cool. Liksom.
Jag går på gymnasiet, vård och omsorg. Frågorna kring vården och omsorgen är ju lite viktiga för mig. Hur man ska kunna locka till sig folk som vill jobba inom vården och också hur man ska vilja få dem stanna kvar.
Jag är bara jättetaggad och bara pirrig liksom. Vi ska ta studenten idag.
Klassens förebild då, Molly. Du lyckas alltid imponera när du håller föredrag. Snälla, anställ oss när du äger ett miljonföretag.
Nej, men jag blir bara jättetacksam att de tycker så här om mig. Så det är bara glad. Så nu gäller det att jag blir miljonär.
Mm. Nu gäller det att bli miljonär, säger Molly Alkner som intervjuades av Therese Wadstedt på P4 Sjuhärad. Ni hörde också Anna Larsson, Sam Edling och Ebba Malm. Och vi ska säga att intervjuerna gjordes av P4 Uppland, P4 Skaraborg och P4 Gävleborg.
Mm. Anders Ekholm, forskare på Institutet för framtidsstudier. Den generation som tar studenten nu, vilka är de och vad kännetecknar deras generation skulle du säga?
Ja, men de är lite olika, för de har till skillnad från tidigare, om man tänker födda på runt 1990, så är de här generationerna, de har ju faktiskt haft en del elände. Va? Det har varit finanskris och det har varit pandemi och nu är också krigsutbrott i Europa och sådana saker. Så de är mer drivna till att vilja ha trygghet, fast jobb, fundera på pengar i lite högre grad än vad man gjorde liksom en generation tidigare. Så det är en ganska stor skillnad här på de här personerna jämfört med tidigare generation. Mm.
Och vilka utmaningar skulle du säga att de unga står inför idag, alltså med högre etableringsålder eller krav på mer utbildning till exempel?
Ja, alltså det finns vissa indicier på att vi utbildar faktiskt för mycket. Alltså en sak som man gärna vill ha, det är kreativitet. Men egentligen så blir vi mindre kreativa när vi blir vuxna. Och vuxna blir vi runt 28. Och 28 råkar också vara etableringsåldern för när 50% av en kohort kommer i arbete. Så kanske är det så att man ska bli mer praktisk, mer hantverksmässig. Och då är hantverksmässig även i sådana här tidigare mer teoretiska jobb som programmerare eller jurist och sådana saker. Och hantverket då, det kräver ju mer att man kan sina verktyg. Och det blir ju i allt högre grad att kunna vara fiffig med hjälp av en AI. Så ja. Att vara förstärkt av en AI blir ju väldigt viktigt.
Ja, vi nämner AI här och det finns ju yrken där det redan idag inte är lönt att satsa vidare, eller hur?
Ja, alltså jag skulle ju inte rekommendera. Jag har inte rekommenderat mina barn att bli till exempel redovisningsekonomer eller jurister eller samhällsvetare och så. Alla de här, eller HR, alltså pappers, liksom, vad ska man säga, kontorsjobb. De kommer antagligen att bli väsentligt färre. Utan det är ju de här med mer av liksom hantverksinriktning. Men den hantverksinriktningen kan ju vara teoretisk också, att du ska vara liksom kreativ. Men du ska nog förstärka din kreativitet genom att vara skicklig med att hänga tillsammans med en AI.
Vi hörde ju en av rösterna där att hon eller han ville bli pilot. Det är väl ett sånt jobb som man kan satsa på då?
Ja, det är ett väldigt intressant yrke eftersom flygplanen under lång tid har kunnat både starta, landa och flyga själv på autopilot. Men piloterna har ändå inte försvunnit och skälet till det är ju att vi har en massa regulatoriska krav. Och det här gör ju att liksom teknikfronten den går ohyggligt fort och individerna går också väldigt fort i utveckling. Organisationerna går lite långsammare och lagstiftningen och det regulatoriska går otroligt långsamt.
Anders Ekholm.
Så i många yrken. Ja.
Nu får jag bryta dig, forskare vid Institutet för framtidsstudier. Vi ska hinna kika in hos Marianne Hasslov på Ekot också.
Ja, vi frågar oss bland mycket annat varför bibliotek har blivit hackade.
Mm. Intressant. Studio 1 tackar för sig. Producent idag var Martina Lindvall. Efter 18 så blir det som vanligt landskampen i P1. Nu önskar vi en trevlig helg.